Guds frid, som övergår allt mänskligt förstånd, må bevara våra hjärtan och våra tankar i Jesus Kristus. Vi fortsätter mötet och stillar oss inför denna stund, inför Guds ord som jag läser ur Romarbrevets 10:e kapitel från vers 4 till vers 17. Och orden lyder i Jesu namn. Kristus är slutet på lagen, så att var och en som tror kan bli rättfärdig. Ty om den rättfärdighet som lagen ger, skriver Mose: den människa som håller buden ska leva genom dem. Men den rättfärdighet som tron ger säger: fråga inte i ditt hjärta vem ska stiga upp till himlen, det vill säga för att hämta ner Kristus, eller vem ska stiga ner i avgrunden, det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta. Det vill säga trons ord, det som vi förkunnar. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju: ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek. Alla har samma Herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska de kunna höra utan att någon förkunnat? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet: skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting. Men alla lyssnade inte till budskapet. Ty Jesaja säger: Herre, vem satte tro till det vi förkunnade? Så bygger tron på förkunnelsen, och förkunnelsen på Kristi ord. Amen. Vi har under dessa möten fått sitta under flera dagars tid och lyssna till det heliga Guds ord som bröderna på sin tur har valt ut textstycken att predika om. Och vi känner tacksamhet för att Gud har valt ut just de ord och gett oss de ord som vi har behövt. Gud har gett oss näring till vår tro. Han har gett oss framtidsutsikter, och han har gett oss mötesvälsignelse. Vi har närmat oss dessa möten med böner. Och så tänker jag också att ni, kära vänner, har närmat er denna min predikotur i böner om att Gud ska öppna sitt ord och ge näring. Här har det talats genom Romarbrevet, och i många predikningar har man pekat på denna texts verser. Detta Romarbrev är skrivet någon gång 56-58 efter Kristus, någon gång på den tiden. Paulus hade då ännu inte varit till Rom, utan han kommer dit ett tiotals år senare i fångenskap, i en ny livssituation. Men han skriver detta brev till romarna, och han ser att arbetet, det är tid för arbete på nya områden. Och han berättar om sin trosutsikter. Och han närmar sig så romarna som, och beskriver skrivandes om den gemensamma tron och utsikten som de har genom tron och genom Guds helige ande. Detta Romarbrevets tionde kapitel innehåller egentligen hela grundbudskapet om vår tro. Vår text började: Kristus är slutet på lagen, så att var och en som tror kan bli rättfärdig. Här är väl kärnan sammanfattad som har predikats om här. Aposteln skriver i brevets början att hans hjärtas önskan och bön är att Israels folk skulle bli rättfärdiga. Men han skriver att de har iver i sin gudstro, men att de saknar den rätta insikten. Det vill säga, de lever ännu under lagen. Det vill säga i samma situation som brevskrivaren var i då han förföljde Guds barn. När han levde ett helt annat liv innan händelserna på vägen till Damaskus och tiden efter detta. Kristus är slutet på lagen. Här talas det om lagen, om Guds lag och dess betydelse och uppgift. Men framför allt om hur frälsaren kom för att uppfylla lagen. Som han säger, jag har inte kommit för att göra lagen obetydlig, utan för att uppfylla den. Vi kan säga att lagen egentligen har tre olika uppgifter. Det predikades redan under gudstjänsten här hur utgångspunkten för 10 Guds bud har varit att även de timliga lagarna har man byggt med dem som grund. Det var Israels folks timliga lagars grunder, och vi har fått glädjas över att även i vårt land så har dessa 10 Guds bud fått dess innehåll, har på något sätt fått vara utgångspunkt när man stiftat timliga lagar. I timliga lagen har en uppgift även timligen. Man konstaterar i grunden för kyrkan att i världen är sådan att man håller sådana högtider. Om vi tänker på vår situation i vår tid till världen. Det sägs i Romarbrevets 13:e kapitel att varje människa ska underordna sig den överhet som hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom. Vi som föräldrar har i uppgift att berätta för kommande generationer att vi har fått lagar och förordningar från Gud för att vi ska hålla dem enligt hans vilja. Vi får tacka Gud för överheten och för att den välsignar och bevarar oss. Och i samma 13:e kapitel sägs att vi ska vara underordna oss överheten för vår eget samvetes skull, inte för fruktan. Och också i detta har vi, kära vänner, något att lära oss och växa i. Att trots att någon lag kan kännas att den inte är bra, så ska vi ändå respektera den. Och Petrus, han påminner oss om hur viktigt det är att vi lyssnar på samvetets röst. Vi ska ändå lyssna mer till Gud än till människan. Om det är en situation att de står i motsatsförhållande till varandra. Men sedan den andra uppgiften, lagens andra uppgift som vår text pekar på, som är utgångspunkt i Paulus brev. Lagens uppgift är ju att lära alla människor att känna sin syndighet och sina synder. Och redan på Mose tid så gav Gud ett löfte och en utsikt. Uppfyll min vilja och min lag. För den som uppfyller dem får livet, ty jag är Herren. Lagen lär alltså att var och en som lever och agerar efter lagen får livet. Vad är våran erfarenhet av detta? Är det inte så att, och vi har fått höra det även under dessa möten, att vi får uppleva syndafallets verkan. Att när första människoparet föll i synd, så bär vi delaktighet idag av det syndafallet. Och Paulus skriver ett annat tillfälle: alla har avvikit och blivit fördärvade. Det finns ingen som gör något gott, inte en endaste. Och när vi ser på detta, inför detta Guds ord, så visar lagen på dödens och domens tjänst. Ingen av oss skulle ha en möjlighet att komma till liv och till tro om inte Gud hade benådat oss. Men lagen har ändå en viktig uppgift idag, då den för in en människa som har kommit bort ifrån Gud till Kristus. Martin Luther sa någon gång, en mycket timlig beskrivning, att lagen är som en jakthund som för sitt byte och tränger bytet. Och Luther beskrev detta när han hade varit och jagat, när jakthunden hade jagat en hare, och situationen var sådan att i flykten så hade haren sprungit mot Luther och hoppat in i Luthers rockärm. Det finns många jägare här, och jag kan säkert tänka er, vad är lagens, ni förstår, vad är lagens uppgift? Den driver människan framåt för att söka trygghet hos Kristus. Luther säger att lagen ska predikas som om att lagen, evangeliet ska predikas som att lagen inte fanns, och lagen som att evangeliet inte fanns. För genom lagen vaknar synd, känslan för synd. Och det är därför Guds rikes predikan idag är lagen och evangeliet. Här har det talats om det tveeggade svärdet. Och Paulus själv skriver att jag har genom lagen dött för att leva i vid Gud. Han beskriver att om lagen inte hade uppväckt honom så hade inte han vetat någonting om tron. Kristus, lagen har alltså varit en visning till Kristus så att en icke-troende människa kan finna Kristus. Men Paulus beskriver i brevet till Galatierna när evangeliet kom så har det inte längre varit under lagen. Det var här vår text började. Kristus är slutet på lagen. Och sedan kort om det tredje, lagens tredje uppgift. Ytterligare en sak som är viktig att stanna upp inför och bli medveten om. När man säger här att Kristus är slutet på lagen så ligger det i att av Guds nåd är vi i tron. Allenast av tron, allenast av nåden, allenast av Kristi förtjänst. Även i vår kristna tros lära, inom vår kristna tro så har det diskuterats att hör lagen till det kristna. Ska det finnas som vägvisare också för troende människor och som en lärare för vad synden är? Vad är det som lär oss idag, kära bröder och systrar? Är det inte Guds nåd? Det har predikats om Guds nåd här. Man har predikat om syndernas förlåtelse. Man har predikat om Kristi fullkomliga gärningar. Guds nåd är sådan att vi som människor böjer oss inför och vi får tacka Gud för att han har gett oss nåd. Han har gett oss våra synder förlåtna. Här i vår text förkunnas: men den rättfärdighet som tron ger säger: fråga inte i ditt hjärta vem ska stiga upp till himlen, det vill säga för att hämta ner Kristus, eller vem ska stiga ner i avgrunden, det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta. Det vill säga trons ord, det som vi förkunnar. Hur många i denna vår tid säger att jag har försonats med Gud, till exempel genom en bön? När människan har närmat sig Gud så har de bett. Och Gud har öppnat tron för denna människa. Och hon har kommit till tro. Men denna Romarbrevets stycke varnar för det. Att vi inte på det sättet ser upp mot himlen. Utan att vi som Guds barn håller fast vid det Guds ord lär oss. Att Jesus Kristus är död för vår skull. Och stigit upp till himlen, till Gud faders högra sida. Men Guds verk här i på jorden fortsätter i Kristi församling. Det är så många predikningar som har påminnt oss om vad Jesus sa till sina lärjungar. Att den ni förlåter dess synder, för dem är de förlåtna. Och de ni binder vid sina synder, för honom, hos honom är de bundna. I Guds rike fortsätter Guds verk. När Paulus här skriver om tron, om munnen och hjärta. Det vill säga trons ord, det som vi förkunnar. Det tar oss till den situation där Guds rikes arbete fortsätter genom människorna. De människor som tidigare levt i Guds rike undervisar om och för vidare detta. Den trosgåva som vi fått glädjas över här, det är vårt liv. Också den andra delen där Paulus säger att vi inte ska söka det i avgrunden, det vill säga från de döda. Det för oss till den situationen. Och Bibeln berättar om hur Jesus uppstod från de döda på den tredje dagen. Han är uppstånden, han lever. Precis som budskapet var från graven. Guds löften uppfylldes. Gud stod bakom sin räddningsplan, försoningsplan, och Kristus lever. Genom hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Det vill säga Guds arbete fortsätter här i hans rike som helig andes verk. Helig ande verkar genom församlingen där den utför sitt helgande arbete. Och Martin Luther har sagt om det på många sätt, beskrivit det på många sätt, men han har också konstaterat att helig ande här i världen har en särskild församling. Det är modern. Det är modern som föder och bär varje kristna med Guds ord. Jesus är närvarande genom sin ande. Och detta har vi hört och detta tror vi. Paulus, när han beskriver församlingen, så beskriver han det som Guds hus, som sanningens stod och grund. När han skriver till den unge, skriver Guds ord till den unge Timoteus i brevet till Efesierna, beskrivs som Kristi kropp. Vi står alltså inför något väldigt viktigt också idag, om Guds rike här på jorden är vår moder, Guds barns moder. Och i denna situation vi är i har vi fått uppleva kärlek och omvårdnad. Gud talar genom heligande till oss. Och Gud vill att vi litar till honom. Att när Kristus är närvarande i församling, så är Kristus, precis som Kristus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Så på så sätt är tillhörigheten till Guds rike viktigt, livsviktigt. I liknelsen om vinträdet talar Jesus om, och då framför han speciellt hur viktigt det är att dessa grenar i vinträdet är fast i vinträdet. Han säger, jag är vinträdet och min fader är trädgårdsmästaren. Varje torr gren tar han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han. Vill han sköta på så sätt att den bär rikligare frukt. Och Jesus säger att ni är i mig genom det ord jag har förkunnat för er. Och gemenskapen med Kristus, i Kristus, är på så sätt livsviktigt. Och vi bröder och systrar får be Gud om att vi alltid får ha den vikt vid Guds rike som Gud har avsett. Sedan har vi framför oss Paulus ord. Det är ingen skillnad på jude och grek. Alla har samma herre och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. När han i början av kapitlet klagar över att brevets mottagare har iver i deras gudstro men saknar den rätta insikten. Här vill han ge dem insikten om att Gud inte ger skillnad på var människan kommer ifrån. Det finns ingenting, ingen anledning, mänsklig anledning till att skilja på människor. Alla människor är dyrbara och kära inför Gud. Vi minns den situation när Petrus gick sin strid. När han fick en kallelse till Cornelius. Han gick då en kamp om vad innebär det. Det var som ett nytt slagfält, nytt område, stridsområde. När Gud öppnade möjligheten att verka i Cornelius hus. Och han gick dit och han talade om vad det innebar. Vi har idag fått förundras över hur Gud har fått föra fram Guds ord och evangeliet genom sina barn ut i hela världen. Mänskligt sett till platser som är omöjliga. Men när Gud verkar och Gud ger uppgifter, då tar han också bort alla hinder och han för sin vilja fram. Också i detta tillfälle när vi ser, så kan vi ha en insikt om att den som kallar Gud till sin hjälp, dess bön hör Gud. Inte på så sätt som det redan kom fram här, att vi genom bönen skulle bli dugliga inför Gud. Men det att Gud leder då en sökande människa till sin gemenskap. Den som söker ska finna och den som knackar för honom ska det öppnas. Men Paulus tvingas här ändå konstatera. Alla har de inte varit lydiga till evangeliet. Ty Jesaja säger: vem satte tro till det vi förkunnade? Jesajas konstaterande och klagan var: Herre, vem tror det vi förkunnade? Idag kan vi, och vi diskuterar ofta om utsikterna för vårt arbete och om detta att i vår tid finns en allmän, att man överger Guds ord. Och då ställer vi frågan: vem tror vår förkunnelse? Men vi får ändå inte tänka att vårt arbete är förgäves. Tvärtom, vi vet utifrån Guds ord att Gud söker. Efter syndafallet så sökte Gud det vilsegångna människoparet Adam och Eva. Och så, på så sätt söker Gud än idag genom sina barn. Gud verkar. Men i Bibeln beskrivs det också exempel på när människorna har hörsammat Guds ord. Till exempel Jonas predikan i Nineve. Även ni pojkar och flickor minns säkert också. Eller ni kanske, minns kanske Jonas liv när han försökte fly sin uppgift, när han hade blivit utsänd. När Gud hade sänt honom. Men när Jona spottades upp av valen på stranden, så gav Gud honom åter en uppgift, och nu var Jona beredd. Och när han kom till platsen och fick höra Jona predika om den levande guden och om bättringens nåd, så berättas det att det var en stor stad, denna stad Nineve. Det tog 3 dagar att vandra från ena sidan till den andra. Men Jonas uppgift var att predika att inom 40 dagar kommer staden att förstöras. Och människorna tog denna predikan till sig. Gud hade verkat. Men den andra sidan också. När Jona väntade på att detta skulle ske, så blev han besviken när Gud inte lät så ske, att inte Jonas predikan hade blev uppfylld. Men Guds vilja var sådan. Här i vår text så förkunnas, skrivs det, att så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. Det är så viktigt att vi orkar ta oss till för att lyssna till Guds ord. Att lyssna till Guds ord där Gud talar till mig direkt och till oss gemensamt. Och det är vid dessa tillfällen på möten som vi får se på Guds rättfärdighet, som har den kärleken som kommit ut till oss utifrån, gåvorättfärdigheten, och att tron är det allra största i en människors liv. Gud älskar dig och mig. Som en följd av syndafallet så hade människan en vilja att fly och gömma sig. Men en människa som lever av Guds nåd får leva tryggt. Min lycka är att finnas nära Gud. Det har ju konstaterats många gånger även under dessa möten. Kära vänner, många gånger används Abraham som exempel. Abraham och hans tro. Att Abraham är vår trons förebild. Abraham trodde på Gud och det tillräknades honom till rättfärdighet. När jag tittar på er ordets åhörare härifrån, och speciellt er barn, så värms jag varm i mitt hjärta. När Jesus beskrev barnen, så beskrev han dem som de största i Guds rike. Och han uppmanade att uppfostra dem i hans namn. Och varnade för att förstöra och förleda våra barn. Och sådan är Kristus. Hans försoningsgärning är så stor. Han har uppfyllt allt. Genom detta kan vi bli dugliga inför Gud. Och genom detta föds varje människa hit till världen som ett Guds barn. Guds nåd är, precis som Paulus säger till Titus, Guds nåd är uppenbarad, som är viktig för alla människor, som lär oss att lägga bort allt det ogudaktiga och timliga lockelser och istället fromt och gudfruktigt leva här i tiden. Här vi har fått vara på dessa möten under Guds nåd. Och jag tänker att många vandringsvänner har, när de har lyssnat till predikningar, så har de kanske tänkt att det är så bra att vara här. Det är så tryggt att få bo i detta rike. Men tidens tryck och tidens stormar är så nära. Man har kamp i sin egen tro. Synden har inte tagits bort. Den finns inom mig. Och därför tvivlar man. Orkar jag tro? Orkar jag kämpa så att jag kommer fram? Och Jesaja, han säger i sitt brev: var inte rädd. Jag har friköpt dig. Jag har kallat dig vid namn. Du är min. Det är ett löfte. Ett löfte som Gud vill ge oss. Inte heller idag har vi någon anledning till att känna rädsla. I världen sker ingenting som Gud inte skulle känna till. Utan hela vårt liv ligger i hans händer. Ni minns att när Job i sitt liv tvingades genomlida många saker i sitt liv, förluster och kamper, så konstaterar han ändå i sin egen psalm att jag vet att min förlossare lever. Han kommer att säga det sista, ha det sista ordet i denna tiden, i denna värld. Tiden tar slut, så uppfylls Guds löfte. Vår frälsare, vår Gud, säger i denna värld det sista, har det sista ordet. Nu vi får vara i en sådan trygghet, kära vandringsvänner. Vi får av nåd vara troende. Endast av nåd. Vi är på väg mot hemmet i himlen. Även i denna min predikatur så vill jag närma mig dig, kära åhörare. Guds nåd är fullkomlig. Guds nåd är min och din trygghet, om vi bara tror. Vi får även i denna stund förbli i tro och tro våra synder, tvivel och frestelser förlåtna i Jesu namn och blod. Alla synder är förlåtna i Jesu namn och blod, intill frid, frihet och glädje. Kära vandringsvänner, i denna tro, i detta hopp och i denna nåd vandrar vi vår egen färd som Gud har känt till redan innan vår födelse. Och när vi sen får sluta våra ögon i tiden, så vaknar vi en gång i härligheten hos Gud. På det sommarmöten där vi inte kommer att lämna, utan där vi kommer att finnas för evigt hos Gud, får jag också tro mina synder förlåtna. Jag vill tro tillsammans med er. I Jesu namn. Amen.